Hej, det är kapitel 13 och kör video nummer 2 som ska handla om de olika sorterna skatter. Inkomstskatt, det är ju en årlig beskattning på de skattskyldigas sammanlagda intäkter. Intäkter är detsamma som inkomster. När man är bosatt i Sverige och stadigvarande vistas i Sverige, så bor här hela tiden, eller om man har en så kallad väsentlig anknytning till Sverige, det vill säga att man har familj här i Sverige eller äger sin bostad här i Sverige, då är man i princip så kallad obegränsad skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt för alla sina inkomster, både de inkomster man har i Sverige och de inkomster man eventuellt har i utlandet. Om man inte uppfyller något av de här kriterierna så anses man vara så kallat begränsat skattskyldig. Ibland så kan man befrias från svensk skatt om man bor och arbetar mer än 6 månader om året utomlands. Och arbetar man i något av de andra nordiska länderna så brukar man betala skatt i det landet man arbetar, helt enkelt. Alla juridiska personer, det vill säga alla företag, anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige utan undantag. Inkomstskatten kan, som vi har nämnt tidigare, vara antingen regional och till landstinget eller kommunen, eller så kan den vara statlig. Här om lagarna, det regleras i inkomstskattelagen. Kommunalskatten är det kommunerna själva som bestämmer hur hög den ska vara, och i kommunalskatten så ingår ju då också skatt till landsting och regioner. Så skattesatsen, hur mycket man betalar i skatt på sina inkomster, det varierar lite grann mellan de olika kommunerna, men de ligger i medeltal strax över 32%. Skatt till staten betalas utav alla aktiebolag, ekonomiska föreningar betalar sin skatt till staten. En del andra juridiska personer också. Även inkomster från kapital beskattas direkt till staten, och de delar utav fysiska personers inkomster som överstiger en viss summa. Det vill säga, när man har kommit upp i en viss summa pengar om året, som man har tjänat om året, så börjar man betala statlig skatt på den biten som överskjuter den så kallade brytpunkten. Och när man kommer, att man har kommit över sina inkomster, kommit över brytpunkterna, det finns 2 stycken, så börjar man betala skatt dels till kommunen men också till staten. Och det innebär också att då blir skatten progressiv, det vill säga ju mer man tjänar, desto högre blir skattesatsen, det vill säga procenten på den inkomsten man har som man ska betala. De här brytpunkterna, ja, det är alltså gränssummor som man använder sig av för att kunna se när det är dags att börja betala statlig skatt. Och de här gränssummorna, det är alltså före de så kallade grundavdragen. För löntagare finns det 2 olika brytpunkter. En går vid 468 700 kronor och den andra brytpunkten, brytpunkt 2, går vid 675 700 kronor. När man kommer över i brytpunkt nummer 1, alltså när man har tjänat mer än 468 700 kronor, då läggs det till 20% på de här 32% som man redan betalar i kommunalskatt. Så på det man tjänar över 468 700, där betalar man totalt cirka 52% på de pengarna. Om man sen tjänar ännu mer, så man kommer över, får en inkomst som ligger över 675 700 om året, då kommer man över brytpunkt 2, och då istället för 20% ska det läggas 25%. Så tjänar man mer över 675 700, då är det alltså cirka 57% som man betalar på skatt på den delen av det man tjänar. Så upp till 468 700 är det den kommunalskatt som kommunen har bestämt, som brukar ligga kring 32%. Sen betalar man 52% på det man tjänar mellan 468 700 och 675 700. Och på de pengarna man tjänar över 675 700 så går 57% i skatt. pensionärer har de här brytpunkterna lite högre, det vill säga att pensionärer får tjäna lite mer innan de måste börja betala statlig skatt. Och det här gäller alltså för bruttolönen. Om man beräknar brytpunkterna på inkomsten efter att man har gjort grundavdragen som alla får lov att göra, så kallas det för skiktgräns istället för brytpunkt. I inkomstskattelagen så finns det en del termer som man använder som ni bör kunna känna till och kunna även kanske på era folkspråk. Det är till exempel det man kallar för skatteobjekt. Alla de inkomster som är skattepliktiga, de kallar man för skatteobjekt, det vill säga det är det man beskattar. Skattesubjekten, det är alla de fysiska och juridiska personer som är skattskyldiga. Vi nämnde ju nu det här med grundavdrag. Det är ett personligt avdrag som alla människor har rätt till när man gör sin deklaration. Och syftet med det här grundavdraget är ett system som gör att när man har en väldigt låg inkomst så betalar man ännu mindre skatt. Man kan också göra så kallade kostnadsavdrag. Det är de avdragen som man har rätt att göra i sin självdeklaration för det som man kallar för inkomsternas förvärvande. Ska vi också titta lite mer på längre fram. I den här inkomstskattelagen så talar man också om inkomstslag. Och man räknar med att det finns tre olika slag av inkomst. Och det är inkomst av tjänst. Vilket är största delen då är lön för arbete men även arvoden. Inkomst av kapital. Det är utdelningar, alltså aktieutdelningar till exempel. Eller realisationsvinster om man säljer någonting och tjänar pengar på det. Och sedan har vi också näringsverksamhet, det vill säga vinsten på den egna verksamheten. Så det är de tre olika inkomstslagen som finns. I den här skattelagen, inkomstskattelagen, så finns det också en uppräkning på vissa inkomster som faktiskt är skattefria. Här har vi till exempel gåvor och det som man kallar för familjerättsliga fång, som är ett besvärligt sätt att säga arv helt enkelt, för vi har ju ingen arvsskatt i Sverige. Lotterivinster och vissa tävlingar, inte alla, är också skattefria. Andra tävlingsvinster kan vara skattepliktiga. Stipendier, har man fått en stipendie så är det skattefritt. Vissa ersättningar från försäkringar, man får en ersättning för att finna sig i domstol, ersättning för blod och modersmjölk och organ om man lämnar detta, hittelöner, också inkomster på upp till 12 500 kronor om man säljer bär eller svamp eller sånt, det är också skattefritt. Vi behöver inte lära alla de här, men det kan ju vara bra att kunna något exempel på det. Mervärdesskatt, det vi kallar för moms, det är alltså en allmän skatt på konsumtion och det betalar vi för de allra flesta varor och tjänster. De som är beskattningsbara när det gäller moms, det är alla de som säljer varor och tjänster. Och så betalar man ju då in den här mervärdesskatten till staten. Det går till på det viset att den som säljer en vara eller en tjänst lägger på då mervärdeskatten på priset för varan eller tjänsten. Då kallar man detta för utgående moms. Och det är alltså en skatt som sedan kunden så att säga betalar när de köper den här varan eller tjänsten. Men så är det ju då den som säljer varan eller tjänsten som samlar in de här pengarna och sedan redovisar och betalar in det till staten. När sedan det här företaget i sin tur köper varor eller tjänster så betalar de i sin tur också moms på det man handlar. Och det kallar man då för ingående moms. Och när det då är dags för den här företagaren som säljer och köper tjänster eller varor att redovisa sin moms, då ska han ta först all den utgående momsen, det vill säga den momsen som han har samlat in. Och så minskar man det med den ingående momsen, det vill säga den momsen som man har betalat själv. Och sen mellanskillnaden är det som ska betalas in till staten. Det finns en speciell lag om detta, mervärdesskattelagen, som berättar precis hur det ska gå till. Och vi tittade på att vi har tre olika momssatser. 25% som är normalskattesatsen, 12% hotell, livsmedel, restauranger till exempel, 6% böcker, vissa entrébiljetter, museum och så vidare. Och det här kallar man ju då för indirekt skatt, för det är ju inte den som faktiskt betalar den som betalar in den till staten, utan det är konsumenten som betalar skatten när de köper tjänster eller varor, och sedan så är det den som säljer varorna eller tjänsterna som sedan betalar in det till staten, och därför är den indirekt. Moms ska ske i de fall, alltså när man gör en så kallad omsättning av varor eller tjänster. Och omsättning, det betyder att man köper eller säljer varor eller tjänster. När det här sker i Sverige, att det är en skattepliktig omsättning och att den här omsättningen görs av en beskattningsbar person. Punktskatter som vi pratade om har kommit till för att styra konsumtionen, men det är såklart också en god inkomstkälla för staten. Det finns en skatteförfarande lag som stadgar hur det här ska fungera. Och man har punktskatter på till exempel alkohol, man har det på avfall, fordonsskatter, energi, reklam, spel, lotteri, tobak och mycket, mycket annat. Fastighetsavgift och fastighetsskatt. För alla bostäder som ägs av en fysisk person så tas det ut en fastighetsavgift. Den här fastighetsavgiften får inte vara hur hög som helst. För beskattningsåret 2018, alltså det som vi ska betala nu 2019, så är fastighetsavgiften max 7812 kronor per fastighet. Och skulle 0,75% av taxeringsvärdet blir lägre än 7812 kronor, så det är det man ska betala in istället. När det är pensionärer som äger fastigheter så beräknar man en lägre summa. Då betalar man in i fastighetsavgift max 4% av sin inkomst. Och det här, det gäller inte nybyggda fastigheter. Där betalar man fastighetsskatt istället. Alltså för småhus som är under konstruktion och för tomter som inte är bebyggda betalar man fastighetsskatt istället, som fungerar på ett annat sätt. De här avgifterna och eventuellt skatt, de betalas för ett år i taget. Och det är den som äger fastigheten vid årets början som betalar in det. Skulle man sedan sälja eller köpa en fastighet under årets lopp så brukar man fördela den här avgiften på köparen och säljaren, och det ska då stå i köpekontraktet, så det är viktigt att man kollar att det faktiskt står inskrivet när man vill fördela det. Kapitalvinst, en inkomst som inte är på grund av anställning eller näringsverksamhet, så den är lite annorlunda. Och som kapitalvinst räknar man till exempel om man hyr ut en fastighet, om man får utdelning på aktier, om man får vinst vid någon försäljning och även ränteinkomster. Och här kan det ju också naturligtvis handla om utgifter. Det kan ju också vara ränteutgifter. Det kan ju också vara så att man förlorar på att sälja en fastighet eller en aktie. Det är bara fysiska personer och dödsbon som beskattas för inkomst av kapital. Är det så att man har gjort en kapitalförlust men sen samtidigt också har en kapitalvinst, så finns det vissa regler för hur man kan kvitta det här mot varandra. Man får inte lov att räkna av hela förlusten, men i alla fall en del av den.